Har ju, vi längtar ju verkligen efter att i den här församlingen att få djupa oss i Bibeln, men också skapa möjlighet för oss att bara så här, men ställa frågor, fundera, vända och vrida på bibelordet. Så. Och vi känner oss så otroligt privilegierade över att få ha en av, det här säger jag då, men jag tycker att det är en av Sveriges bästa teologer i den här församlingen. Och ibland blir vi lite så här hemmablinda i vad vi faktiskt har. Men det är vad vi har här. Det tycker jag att Joel är. Och vi kommer att fortsätta under hösten att ha Centro Bibel. Så jag tänker mig att sprid ordet om att detta finns. Och vi ser fram emot att se vad det blir för spännande ämne till hösten. Så också. Men jag tänker att vi ska släppa lös Joel på alla sätt och vis. Men vi bara ber en kort bön tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här morgonen. Jag tackar dig, Jesus, för att din nåd är ny den här morgonen. Och att vi, precis som solen bara skiner mot oss och strålar, en underbar vårsol, så får vi bara vända oss mot dig just nu. Och vi ber om att din närvaro och din härlighet skulle få stråla emot oss. Vi vill söka ditt ansikte, vi vill förstå mer vem du är, Gud. Och vi vill att du ska ta större plats i våra liv. Så kom, helige ande, och fyll oss just nu. Och vi ber om att ditt ord skulle få öppnas för oss. Och jag ber också om att vi bara skulle få slappna av och få ställa de där frågorna som vi kanske funderar på. Och som du väcker i oss. I Jesu namn. Amen.
Amen, amen. Underbart att ni är här. Idag ska vi utforska ett så viktigt kapitel i Bibelns berättelse. Det andra kapitlet. Jag hoppas ni redan vet vilket kapitel ni ska uppe om ni har er bibel med. För en månad sedan så hade vi ett bibelstudium om kapitel 1. Och nu kapitel 2. Varför har vi valt dessa två kapitel? Jo, för dessa två kapitel är som ett fundament för resten av Bibeln. Här får vi höra om Guds goda tanke med skapelsen. Här får vi höra saker om hur saker och ting såg ut innan synd kom in i världen, innan kaos kom in i världen. Utan här får vi ta del av Guds vision av Guds goda skapelse. Och därför så är vi inte förvånade att när Jesus pratar väldigt mycket om hur saker var tänkt att vara, så är det nästan alltid dessa kapitel han går till. Och därför tror vi att det är väldigt viktigt att fundera igenom vad dessa kapitel handlar om. Så om du inte var med förra månaden, så behöver du inte oroa dig att det här förutsätter att man hörde. Men kapitel 1 pratar vi om då. Vi ställde frågor om hur ska man förstå kapitel 1, skapelseveckan, och vi funderade lite om tro och vetenskap och så. Och på många sätt så kommer vi fortsätta med liknande frågor idag. Så upplägget kommer vara så här. Vi har först ett pass som utforskar den här märkliga platsen som beskrivs i kapitel 2, som kallas Edens trädgård. Så vi kommer hänga där ett tag. Vad är det här för plats? Den här lite mystiska platsen med olika träd och så, man inte får ta del av, i alla fall ett träd och så. Och sen ska vi ta en liten fikapaus, vi kommer kunna samtala lite. Och så kommer vi sen efter det fundera en del kring människan. Vad säger den här texten om människan? För den beskriver skapelsen av människan. Så har ni lite koll på huvudupplägget. Så här står det i början av kapitel 2, vers 4-6. Detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan det skapats. När Herren Gud hade gjort jord och himmel, markens alla buskar, fanns ännu inte på jorden, det kan även översättas till landet, kommer vara viktigt varför jag har gjort ett litet snedsträck där. Och markens alla örter örter hade ännu inte vuxit upp. För Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. Men en dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken. I första anblick så är det här lite förvånande text. För om man har läst kapitel 1 så har man redan hört hur Gud skapade allt. Så när man börjar läsa kapitel 2 och 4 så blir man lite förvirrad. För man känner, har vi redan hört skapelseberättelsen om hur Gud skapade Gud och människor? Men här låter det som att man får en annan beskrivning av en skapelseberättelse. Så det första man kan ställa, den första frågan man kan ställa är: hur förhåller sig detta kapitel, kapitel 2, med kapitel 1? Så kapitel 1 så beskriver det hur Gud skapade hela världen på 7 dagar. Han skapade människan på 6:e dagen. Men här så verkar han skapa massa saker. Och här skapar han människan på nytt här. Liksom så. Och så en rimlig fråga är: hur ska kapitel 1 och 2 förhålla sig till varandra? Och det finns egentligen 2 typer av teorier hur kapitel 1 och 2 förhåller sig till varandra. Det är vissa som tänker att i Bibeln så har vi 2 olika skapelseberättelser. Det är som att vi får 2 skilda olika skapelseberättelser. De är ganska olika, så då skulle kanske tanken vara att då ska vi vara försiktiga med att ta texten för bokstavlig eller så, för de är så olika i sin beskrivning. Men det är en vanlig uppfattning bland teologer idag att det är 2 skapelseberättelser. Ibland funderar folk om det är 2 olika författare som har skrivit dessa 2 kapitel. Jag personligen tror inte det är poängen. Jag personligen tror att sättet det här beskrivs är ett vanligt sätt att berätta i antiken. Jag tror att det här kapitlet är som en inzoomning på vad kapitel 1 kallar dag 6. För om man kollar på antika texter vid den här tiden, vid israeliternas grannländer, så var det väldigt vanligt att bland annat berätta en skapelseberättelse från ett generellt perspektiv först. Och sen gick man tillbaka och zoomade in på crescendot. Man kunde göra det med berättelser om krig. Man beskrev kriget i sin helhet. Och sen går man in och zoomar in på den viktigaste händelsen och så beskriver man det i detalj. Och det är just det jag tror händer i den här berättelsen. Att man får den här generella skapelseberättelsen i kapitel 1, hur Gud skapade allt. Så är det nästan som att man får en inzoomning på dag 6. Och därför tror jag att det som beskrivs i dag 6 är egentligen inte skapelsen av världen igen. Jag tror det här är berättelse om hur Gud skapade en viss plats, Eden. Att det här dag 6 är berättelsen om Gud skapade en särskild plats, Eden, som var ett ödemark. Det hade inte regnat än, men Gud skulle göra det här till en plats av liv och liv och liv. Så. Och då tror jag det här är ett visst område. Och här behöver vi skilja på 2 saker. Gud skapar en plats som kallas Eden och han skapar en trädgård. De är inte identiska. Trädgården är i Eden. Kolla här till exempel. Så fanns den inte på min slide, bara för det. I kapitel 2, vers 8, det är tur att ni har en bibel framför er, några av er. Vers 8 så beskrivs det hur lustgården i Eden. Så Eden verkar vara en större plats, ett större område där Gud gör en särskild plats som är en trädgård. Och då kan man undra, vad är det här för plats? Vad är det här för plats? Ja, någon som vill låna bibel? Någon annan? Det finns fler. Super. Ordet Eden betyder överflöd. Det är överflöd av något. Så Edens trädgård, det är liksom överflödets trädgård, det är en särskild plats där det finns väldigt mycket liv. Och då kan vi läsa från vers 9. För då kan vi ställa oss frågan, är det här en geografisk plats? Och från vers 9 så beskrivs det i alla fall väldigt mycket som en geografisk plats. Och där står det så här. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och träden med kunskap om gott och ont. Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pishon. Det är den som flyter runt hela landet Havila. Där det finns guld. Guldet i det landet är gott. Och det finns också, nu kommer jobbiga stenar här, bedeliumharts. Någon som har en bättre uttal. Ja, vi lämnar det där. Och onyxsten. Den andra floden hette Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Tigris. Det är den som flyter öster om Assur. Och den fjärde floden är Eufrat. Så det vi får höra är fyra floder. Det som är lite intressant då är att två är välkända och två är helt främmande för oss. Så Tigris och Eufrat är liksom floder vi känner till, stora, viktiga liksom idag. Och de andra floderna vet vi inte vilka de är. Ibland spekulerar man, för det står en vid landet Kush och det nämns ett land som heter Kush i Gamla testamentet. Men är det samma, lite otydligt och så. Och det gör det lite så här mystiskt. Hur ska man förhålla sig till vart den här platsen Eden ska ha varit? Så det vanligaste teorin utifrån Tigris och Eufrat är det någonstans från det som kallas Mesopotamien. Här ser ni, här har vi Egypten lite åt vänster, så är det just denna bilden är någon som föreslår, kan Eden vara där eller någonting så. Det är bara en teori. Det är inte så konstigt att vi inte kan identifiera alla floder. Det är egentligen inte något problem. Delvis så menar Bibeln att det var en rätt stor flod. Kristna debatterar om Noas flod var hela jorden eller om det var en stor lokal flod. Oavsett var man landar där så påverkas geografin. För det andra, vi vet att flera floder har torkat ut som fanns för 3, 4, 5 tusen år sedan. Och det här kan vara mycket längre, långt tillbaka. Vi pratade om åldern på jorden förra tillfället lite mer. Så sett är det inte så konstigt om vi inte exakt kan identifiera de här platserna. Men jag tror fortfarande det beskrivs som en geografisk plats. Och vi kommer snart fundera på, är det viktigt? Kan man hitta en sån här trädgård eller inte? Men innan vi går in på det så kan vi också bara notera att det är två märkliga träd i denna trädgård. Två väldigt mystiska träd. Vi hör till exempel om livets träd. I texten vi läste så verkar tillgång till livets träd göra att man får liv. Evigt liv. Så det verkar vara nästan ett sakrament. Någonting som gör att människan kan ta del av liv. Och där kan vi notera att människan i sig självt är inte odödlig. Människan skaptes inte odödlig. Den behöver det här livet för att kunna leva. Men det finns ett annat träd, kunskapen om gott och ont, som är nästan ännu mer mystiskt. Man får så lite information, man vill ha mycket mer. Men det vi kan notera är att Gud ger ett förbud. Han säger ni kan ta av alla träd i liksom den här överflödens trädgård. Men det är bara ett träd ni inte kan ta av, det här trädet om kunskap om gott och ont. Och så säger han att om man tar av det trädet så kommer man döden dö, har vissa översättningar. Döden dö. Att om man bryter det här budet så får man motsatsen till livets träd. Man får död. Och då kan man undra, död i vilken bemärkelse? Så kristna har ibland debatterat, är det som varnas som andlig död, att man blir separerad från Gud. Eller betyder det att när de bryter den synden så kommer de fysiskt börja dö? En rimlig fråga. Handlar det här om andlig död eller fysisk död? Och jag tror ja. Jag tror att båda aspekterna är väldigt viktiga här. För det första så kan vi notera att Gud säger dagen ni äter av trädet kommer ni döden dö. Men när Adam och Eva tog av trädet i kapitel 3 så dör de inte rent fysiskt då. Men de åker ut i exil från Guds närvaro, från trädgården, som jag tror innebär att de dör i en annan bemärkelse. Det är en andlig död, det Paulus kallar så här i Efesierbrevet 2. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Att här handlar om att det sker någonting med relationen mellan Gud som är så otroligt ren, vacker och god. Och människan som vänder sin rygg från enda källan av liv och väljer motsatsen. Och det påverkar deras relation för all evighet. Inte för all evighet, för Jesus kom och löste saker och ting. Men den fysiska döden hänger ihop här. Den andliga döden, den fysiska döden hänger ihop. För nu har de inte längre tillgång till trädet. Och det är något som betonas. För i första Mosebok kapitel 5 så får vi ett långt släktträd. Där det beskrivs hur människor levde väldigt länge. Men just i det här släktträdet så betonas det också. Den här personen levde så här länge och sen dog han. Och sen kom den här människan och levde så här länge och sen dog han. Och sen kom den här människan och sen dog den personen och sen dog den personen. Som det är som en betoning att döden är en inkräktare som inte var tänkt från början för människan. För människan var tänkt att ta del av det här goda trädet då. Så, vad är då trädet om kunskap och gott och ont? Det här lite mystiska trädet. Det som är lite märkligt med trädet i att i resten av Bibeln är kunskap om gott och ont alltid positivt. Så det låter som ett bra träd. För läs ordspråksboken. Hela syftet med ordspråksboken är att du ska få visdom så du kan urskilja mellan vad som är gott och vad som är ont. Och till exempel är det Salomo ber om när Gud säger till kung Salomo. Om du vill ha, du kan få vilken gåva du vill, vad väljer du? Så säger han att han vill ha kunskap om gott och ont. För att kunna vara en god kung. Så sätt är det någonting bra. Så varför får de inte ta del av trädet? Och i första bemärkelsen behöver vi notera att Gud förklarar aldrig. Och det är lite frustrerande för oss när vi ska försöka lista ut. Så ibland har kristna försökt spekulera i kyrkans historia. Var det folk som trodde att det här handlade om sex på olika sätt. För det står att i slutet av kapitlet att de är nakna. Och att det var någonting, de skämdes lite för sin nakenhet. Den tolkningen tror jag absolut nästan alla teologer idag avfärdar för i första Mosebok kapitel 1 och 2 i sex kopplat till någonting positivt. Andra tänker det här är kanske lite som vad Gud gör med Abraham. Där Gud säger till Abraham, du ska offra din son. Och sen när Abraham visar att han ska göra detta så stoppar Gud honom. Och det är vissa som tänker, är det liknande test att de ska få ta del av trädet, men de vill bara se om de lider, litar på Gud. Det är en möjlighet. Någonting jag tror i alla fall som det här delvis handlar om är två saker. Delvis så tror jag det handlar om att människan vill ta del av den här kunskapen självständigt. På ett sätt där man plockar ut Gud ur bilden. Det är som att de vill ta del av kunskap på ett sätt som är utanför Gud. Utan här har Gud, i första Mosebok så har man hört att det är Gud som är källan till vad som är gott. Så han skapar världen och säger det här är gott, det här är gott, det här är gott. Så han är ständigt källan till vad som är gott. Och det är som att Gud bjuder in folk till att lita på honom så att de kan mogna för att kunna lära sig att urskilja utifrån Guds perspektiv vad som är gott och ont. Och här är det nästan som att de lär sig det här på ett ironiskt sätt. För om de hade valt att lita på Gud och hur Gud skulle lära dem det, skulle de kunna veta vad ont är från ett utifrån perspektiv. De har kunskap om vad som är ont utan att ha deltagit i detta. Men genom att inte lita på Gud så får de det från det inifrån perspektiv. Som syndare. Som några som tar del av det som är ont. Och därmed så får de kunskap om det som är ont från ett inifrån perspektiv. Och det primära syftet är att de litar inte på Gud. Att han kan förse och hjälpa dem, leda dem till att lära sig och vad som är gott och ont. Så om vi backar tillbaka då. Vad är det här för trädgård då? Är det en plats vi kan hitta idag? Jag tror det här är en geografisk plats. Jag tror nog inte att vi kan hitta den bakom en buske någonstans på jorden idag. Varför tror jag inte det? Jo, även om jag tror att det här är en historisk geografisk plats så pekade den på någonting större. För Eden är någonting som Bibeln kallar en helgedom. Och här krävs lite förklaring, men det här är det viktigaste med Eden. För vad är det Eden handlar om? Jo, Eden är en plats där människan hade en intim relation med Gud. Det beskrivs nästan som att Gud promenerar i trädgården och människan har sån otrolig tillgång och intimitet med Gud. Så Eden är en plats där Gud möter sitt folk. Men när människan väljer att lita på en annan röst, en Guds röst, så har de ju valt då dödens väg. Och det leder till att de inte längre kan vara kvar i Eden. För de plötsligt så inser de att den här guden är så ren, han är så helig. Och det här är en plats där Gud verkligen möter människan på sånt intimt sätt. Så visar det sig plötsligt att när människor väljer att lita på någonting annat så kommer synden in i världen och drabbar deras hjärtan. Och det påverkar hur man möter en gud som är så helig och så ren och så vacker. Så det beskrivs att de sänds ut i exil i kapitel 3. Och där står det så här: han drev ut människan och öster om Edens lustgård satte han keruberna. Keruber är en typ av ängel. Och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd. Så det här verkar en plats där Gud möter människor på sånt intimt sätt och där de kan ta evigt liv. Liksom så. De har inte längre tillgång ännu till denna plats. Men hela Bibeln har i bakgrunden, kan människan återvända? Kan människan komma tillbaka till Eden och ta del av det här livet? Och flera gånger i Bibeln är det som att man får hint om ett löfte. Kan det börja bli så där? Så i kapitel 12 i första Mosebok så väljer Gud ut Abraham och säger att Abraham, jag ska göra ett folk, ett stort folk utifrån dig. Och det ska få ta del av ett land. Och när det här landet beskrivs så beskrivs det ofta på sätt som ekar lite Eden. Man tänker på liksom en plats av överflöd. Till och med när det beskrivs, här har jag lite så LSD-trippad Eden-bild. I första Mosebok 15 står det: åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Sist man hörde om Eufrat var ju Eden. Så jag tror folk börjar tänka, är det här någon form av återvändande? Men när Guds folk kommer till landet så säger Gud, ni behöver följa mitt sätt att vara i denna världen för att ta del av välsignelserna i landet. Men israeliterna vänder sin rygg mot Gud, börjar tillbe andra gudar och Gud ger flera varningar. Om ni fortsätter så här behöver ni också gå ut i exil, väldigt likt Adam och Eva. Men israeliterna lyssnar inte. De blir utsända till exil, de lever i ödemarken igen. Men plötsligt börjar Gud ge nya löften. Att en dag ska ni få komma tillbaka till ett land och detta land kommer vara som en nytt Eden. Så i Hesekiel står det, då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som Edens lustgård. Och städerna som var ödelagda, skövlade och förstörda är nu bebodda och befästa. Och liknande står det i Joel 2. Landet framför dem var som Edens lustgård. Bakom dem är öde öken. Så finns det lite i bakhuvudet. Kan folket få ta del av Eden i någon bemärkelse? Ha kvar den frågan i bakhuvudet. Och så byter vi tema från land till temat tempel i Bibeln. För om Eden handlade väldigt mycket om Guds närvaro. Senare i Bibelns berättelse så är Gud väldigt tydlig med att jag vill vara med mitt folk. Så han manar sitt folk till att bygga ett tempel mitt ibland dem. Och i det här templet så fanns det olika typer av rum som olika människor har tillgång till. Där det var ett rum som kallas det allra heligaste som ingen människa hade tillgång till. Det var bara prästen en gång varje år och de fyllde rummet med rök så de inte kunde se någonting. De kunde komma med ett offer och så var det som kallas förbundsarken, en typ häftig kista som har de 10 budorden i. Och där ska man lägga försoning. Men ingen fick se det, för det, är liksom, det här var ett tecken på det här är Guds otroliga härlighet och närvaro. Och så var det ett annat rum, den heliga platsen som präster kunde hänga i och göra vissa särskilda saker de var kallade till att göra. Det som är så intressant då är att hur templet beskrivs är om och om igen en påminnelse om Eden. Låt mig ge ett gäng exempel. Till exempel inredningen. Inredningen, när det beskrivs, så beskrivs det av träd och blomster, liksom olika typer av blommor och keruber. Enda gången de här märkliga änglarna keruber nämns är första Mosebok kapitel 3 och sen inredningen i templet. Det är bara när keruben nämns som man bara, lite speciellt. Det här påminner lite om Eden. I det heliga rummet så fanns det en stor ljusstake som kallas menoran som gjorde så att det såg ut som ett träd. Och enligt både judisk och kristen tradition finns en överväldigande konsensus att det här träd symboliserade livets träd. Och det var ett träd som skulle alltid liksom lysa med eld för påminna om att Guds närvaro är alltid här. Men det är också en påminnelse om det här trädet som människan inte längre har tillgång till. Men mitt i templet var då det här ljusstaken som en påminnelse om livets träd. När man kollar på det här förbundsarken som var i det allra heligaste. Hör och häpna, det är 2 keruber som är placerade av guld liksom, på det här förbundsarken. Och precis som keruber var placerade vid ingången vid Eden. Och det som är väldigt intressant här är att prästen skulle göra ett offer en gång varje år där man stängde det på det här förbundsarken. Och jag tror att i första Mosebok kapitel 4 beskrivs det hur de första människorna gör ett offer vid dörren av någonting som jag tror faktiskt är vid dörren av Eden, som en liten påminnelse att de lägger ett offer vid Eden även om de inte tillgång in. Och det här då beskrivs i flera olika texter. Men här i andra Mosebok 25 beskrivs det. Och du ska göra 2 keruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Det finns fler kopplingar. Templets ingång var vid öst. Var var Edens trädgård? Ingång? Jo, det beskrivs att Adam och Eva behövde gå öst om Edens trädgård. En påminnelse om liksom väderstrecket till det allra heligaste. Eden och templet innehåller båda samma typer av stenar. Så när jag läste innan så beskrev jag det märkliga skumma guld och stenar jag inte kunde uttala. De är också i templet som påminner om den härlighet i överflöd som var i Eden. När vi läste första Mosebok 2 så beskrevs det hur det var floder som kom ut ur Eden. När Hesekiel pratar om en framtida tempel så betonas just en stor flod som ska utgå från det här templet, som jag tror ekar just löftet om Eden. Hesekiel 28 beskriver Eden som att det är på ett berg. Och det är många som tror att det är poängen med att floderna utgår från Eden. Det beskrivs nästan som att de kommer upp, någonting uppifrån, att det kan vara ett berg. Och templet var byggt på ett berg. Återigen flera kopplingar. Hur det beskrivs hur Gud vandrade i Eden är exakt samma terminologi. Hur det beskrivs hur Gud ska vandra med sitt folk när han bor i templet. Så vad vi ser är flera kopplingar mellan Eden och templet. Som innebär att på ett sätt det här helgedomen Eden har förflyttats till det här templet. Det här är det allra heligaste. Det här Eden var ett tempel där Gud mötte sina människor. Och det som är intressant här, en sista koppling då, är hur Adams och Evas roll beskrivs i första Mosebok kapitel 2. Vad de ska göra i Eden är exakt vad som beskrivs vad prästerna i templet ska göra. Så i första Mosebok kapitel 2 står där de ska bruka och vårda marken. Och de här hebreiska orden kan översättas på flera olika sätt. Det är vissa som menar att de ska mer tillbe och vara, liksom, vara där och tjäna Gud. Oavsett hur man ska översätta det så står det i alla fall två olika ord här som återkommer enbart tillsammans när man ska beskriva prästens roll i templet. Det är exakt samma hebreiska ord där prästerna var med i Guds närvaro, tjänade honom, älskade honom, tillbad honom, tog hand om det Gud har gett dem. Och det var vad Adam och Eva gjorde i trädgården och njöt av Gud och levde med honom. Och det som är intressant är att prästerna i Gamla testamentet, de hade som en bröstsköld med 12 olika stenar där det stod israeliternas stammars namn som en, liksom en symbol att de bar hela Israel med sig. De var en representant. Och just de här stenarna, många av de här stenarna är just stenarna som fanns i Eden. Som är återigen en påminnelse om att de har med Guds härlighet och närvaro. Så i Hesekiel, när man blickar tillbaka, så står det så här om Adam. Du var i Eden, Guds lustgård, höljd i alla slags ädelstenar. Och så nämns alla dessa ädelstenar som är kopplade till prästens liksom bröstsköld. Så vad är det som pågår här? Vad är poängen här? Jo, det här förbereder vad hela Bibelns berättelse handlar om. Guds närvaro och hur Gud gör allt för att få tillbaka sitt folk till honom. I Gamla testamentet ser vi bara ett första steg där Gud vill leva med sitt folk. Men han påminner om konsekvensen av synd. Det finns hinder mellan Gud och människan på grund av synden. Men hur Gud tar sig närmare och närmare på eget initiativ om och om igen. Men det här förändras ju radikalt när vi kommer till Nya testamentet. Där Jesus levde det liv vi inte kunde leva. Och han blev prövad av djävulen precis som Adam och Eva. Adam och Eva frestades i överflödets trädgård där de fick ta av alla frukter. Och han säger, det är ett träd ni inte får ta av, och lockar dem att ta del av det trädet och de misslyckas. Jesus frestas i ödemarken. Det finns ingen mat. Och djävulen försöker ett under med bröd och säger, ta och ät. Och försöker locka Jesus att lyssna på hans röst istället för Guds röst. Men istället så triumferar Jesus där Adam och Eva misslyckades. Och det leder till att Jesus hängs på ett annat träd. Hans träd som betyder död för honom. Korset är det träd som får betyda liv för oss. Livets träd Så gör att han kan påminna oss och säga, ta, ät av min kropp och mitt kött så ska ni få liv. Och allt detta för Gud har kommit för att besegra alla hinder för att vi ska kunna ta del av Guds härlighet. Och därför är det så vackert att Bibeln slutar med seger där människan misslyckades i början. Så är det sista kapitlet, kapitel 22 i Uppenbarelseboken, så står det så här. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidorna om floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och det behöver inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och det ska regera som kungar i evigheters evighet. Vad vi hör här är om hur Gud har kommit för att återupprätta Eden. Och det här Eden är mycket bättre än det första. För här kommer synden aldrig igen kunna komma tillbaka. Här kommer Gud så gjort upp med synden och så gjort förvandlat oss. Så synden och förbannelsen och allt det där kommer vara en historia och aldrig en möjlighet längre. Inget ska kunna skilja Gud från människan. Och människan som har tänkt att vara präster i Guds närvaro blir upprättade som präster. Till exempel Uppenbarelseboken 1. Och gjort oss till kungariket, till präster åt sin Gud och far. I Uppenbarelseboken 5, du har gjort dem till kungarike och till präster åt vår Gud. Så här är det Gud som håller på att återupprätta det som gått förlorat. Så här, alldeles strax är det fika. Men så här skriver teologen Peter Lighthart om det upprättade Eden. Han säger så här. She's not a restored Eden. Creation has advanced beyond Eden. She's not returned to first things. First things has passed. But she's not entirely other than the first things either. Like Eden, Jerusalem has a river. Like Eden, she has the tree of life. As in Eden, the Lord is present. And like Adam in Eden, the residents of a city are devoted as priests to serve him. Jerusalem is Eden glorified, a bettered Eden. She has a street and not just a river. God does not walk periodically through this garden city, but sits enthroned among his people forever. Gud har kommit tillbaka. Allt det här har möjliggjorts genom Jesus. Och det kommer till min sista korta poäng här, att i Johannes evangeliet så betonas det här med att Jesus har kommit med sin närvaro på ett unikt sätt. Där det betonas att Jesus är Gud själv som har kommit och tagit boning ibland oss. Det grekiska ordet skeneo betyder att han har kommit och satt upp sitt tält ibland oss. Som påminner om tabernaklet som var en förgestalt i templet. Jesus har kommit med Guds härlighet och nu är han inte inom byggnader och sten men i kött och blod liksom så. Och han bjuder in folk, sitt folk, att få bli tempel där Gud ska fylla oss med sin härlighet. Men det är en liten detalj i slutet av Johannes evangeliet som jag tror är en sån guldglimt som vi ofta missar, där det beskrivs att Jesus har uppstått och de kommer till graven och graven är tom. Och det beskrivs två märkliga personer som är positionerade på bädden på en väldigt märkligt sätt. Och det beskrivs med detaljer som är lite underligt, där det står så här. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, det har tagit min herre och jag vet inte var det har lagt honom. Är det inte en märklig beskrivning att de verkligen beskriver att änglarna sitter på varsin sida av den här bädden? Jo, det här tror jag är för att det ger en visuell bild av förbundsarken. För det är just där det beskrivs två änglar på varsin sida. Och den här bädden är på något sätt en påminnelse om att Jesu död, hans kropp, är offret som har lagts på förbundsarken. Så att människor ska kunna ta del av eden på nytt. Så att vi en dag ska få se hans ansikte. Och därför är eden så spännande plats. För det handlar om vår framtid, inte bara vår historia. Bra, där tänker jag, nu behöver vi kanske lite kaffe.
Men wow, alltså så bra. Jag bara